Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden. Det du kommer att höra nu är en kortare version av originalintervjun som också ligger ute nu av avsnittet när jag gästas av Elisabeth Beskow, vd för DNB Sverige. Elisabeth har en lång och bred erfarenhet från banksektorn, både från SE-banken och Swedbank, inom bland annat investment banking och storföretag. Hon är en stark förebild och ledare inom finanssektorn och en tydlig röst för jämställdhet. Hon är också en glad och kreativ person som öppet bjuder på sig själv och sina erfarenheter på ett så befriande sätt. Det här är ett förkortat avsnitt och utdrag från vårt samtal med fokus på ledarskap och jämställdhet inom finanssektorn. Om du vill lyssna och lära känna Elisabeth mer och hur hennes resa har sett ut så finns ett längre och fullmatat avsnitt med henne. Men innan vi drar igång vill jag tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu det kortare avsnittet med min gäst Elisabeth Beskow. Jag heter Eva Ekedal. Den här resan då som du påbörjade 2019 på DNB, den har ju då som sagt varit en framgångsresa. Mm. Och då undrar man ju, vad har du egentligen gjort här
då? Det kan man ju verkligen fundera på. Nej, men jag kan ju konstatera det, att jag tror ju på att man ska lära känna varandra i en ledningsgrupp. Det går liksom inte att hoppa över det steget och börja driva affär tillsammans. Man måste känna varandra och förstå varför olika personer reagerar på olika sätt. Så det var ganska viktigt från början att skapa en psykologisk trygghet för min ledningsgrupp. Det var något. Någon förändring som jag gjorde.
Gjorde du det direkt när du kom in?
Nej, det gjorde jag inte. Jag hade någon expert från Norge faktiskt där och då i ledningsgruppen också. Så att, en ganska stor ledningsgrupp. Men det hände en hel del naturliga saker under liksom, första året då. Sen var också huvudkontoret extremt intresserad av vad jag skulle kunna tillföra. De visste ju var jag kom ifrån. Så att jag hade, tror jag, mitt första år så hade jag både styrelsen, hela DNBs styrelse och koncernledning på besök. Och de ville då att jag skulle liksom göra en take då på en nordisk strategi då för storföretagsverksamheten. Vilket var ju precis det jag hade gjort innan på Swedbank. Så att det var en enorm fokus under det här året. Och det tror jag också då utkristalliserade sig förstås för vissa medarbetare vart jag ville någonstans. Men det, jag upp det jag ändå upplevde var att när vi verkligen fick framgång, det var ju någonstans där jag fick teamet att sluta, jag ska inte säga gnälla, men det är ju lätt att säga vad huvudkontoret gör och inte gör, vad vi får och inte får, men frågan är ju vad vi kan göra själva. Så att jag tror att det var viktigt, men det var också viktigt att utifrån sätta de målen vart vi ville någonstans tillsammans, men i den processen också analysera alla, vilka individer är vi, varför reagerar vi som vi gör, hur kompletterar vi varandra, hur bygger vi ett starkt team. Det var viktigt. Det jag också har gjort, och som jag tror är också intressant, hur man driver ledarskap, det är att jag, min viktigaste uppgift, det är ju att finnas där för mina medarbetare och mina chefer i ledningsgruppen.
Mm.
Jag kan göra ganska lite. Om jag brukar säga så här, om jag förbättrar mig med 2% varje år, ja, då blir det 2% bättre. Om jag har en ledningsgrupp på 10 personer som förbättrar sig med 2% each, så får vi en ganska kraftig förbättring i det läget. Så att jag, det jag gör är att jag har veckovis avstämning med mina chefer.
Mm.
Och där driver vi liksom frågor. Ofta så ber jag att jag vill ha, om det är några viktiga punkter, om jag behöver förbereda mig, så ber jag att få det kvällen innan, så att jag liksom bara hinner fundera och reflektera. Men väldigt många av de här mötena är ju absolut utan agenda, och jag försöker alltid då följa upp saker och ting som vi har kommit överens om ska ske. Och egentligen göra det på ett ganska stöttande sätt. Därför att, liksom, för att ofta så vet ju den här personen mycket väl varför det inte har hänt. Det är ingenting som jag behöver sitta och tala om. Utan vi kan ju, är det så att vi behöver framdrift här och det inte har skett, så varför har det inte skett? Och då kommer man ganska enkelt in på, okej, vad har du för strategi? Hur tänker du? Liksom? Kan du tänka på det här sättet istället? Man coachar dem liksom igenom de här övningarna. Vilket jag ändå ser får ett väldigt bra resultat. Och som någon brukar säga, att du släpper aldrig en sak. Och det gör jag nog inte. För har jag väl bestämt mig, så har jag lärt mig att saker och ting tar tid. Och det är också en har också varit en resa för mig att inte pusha för hårt. Nej. Utan om inte processen landar hos din chef eller medarbetare i förståelsen vad som behöver göras, då kommer det ändå inte att hända. Då upplever man ju bara mig som för pushy och oförstående.
Det är lätt att man känns som för kontrollerande om man liksom vill för mycket.
Om man vill för mycket, ja. Mm. Men någonstans så att jag brukar oftast, liksom, det blir en jättebra dialog och... jag är nog, någon brukar säga att jag är envis, ja, kanske, men jag kanske är uthållig, brukar jag säga idag.
Mm. Och det, så om man skulle fråga ditt team idag då?
Ja, ja.
För du pratar mycket om det med teamet, ja, och så. Laget. Vad är det de...
Nej, men jag tror det jag tror de skulle säga är ju att de ser ju att jag har satt liksom DNB på kartan i Sverige. Sen är vi ju fortfarande en utmanarbank och har mycket kvar att göra. Men jag tror ju också att jag har skapat utrymme för dem att verkligen driva sin affär. Och också förstå hur vi sitter ihop tillsammans. Så samarbetet är väldigt viktigt. Och hur vi tillsammans blir så otroligt mycket klokare än var och en för sig när vi liksom gör affärer. Och så jag tror samarbetet tror jag liksom är viktigt, att jag liksom lite grann håller fanan väldigt högt och driver väldigt mycket liksom utifrån ett kommunikationsperspektiv. Jag tror ju också att vi har haft en utbildningsresa, inte bara för ledningsgruppen utan för hela filialen kring jämställdhet. Hur vi,
nu kommer vi in på den här kärnfrågan.
Precis, och den har jag ju kanske liksom haft med mig mycket utifrån att vi pratade om min pappa tidigare. Men jag tror också att pappa var alltid väldigt rättvis. Och jag tycker det ska vara rättvist oavsett. Kön, etnicitet, sexuell läggning, whatever, så ska det vara rättvist. Alla ska ha samma möjlighet och samma chans. Så att själva delen kring jämställdhet, den började vi utbilda ledningsgruppen i. Vi gjorde faktiskt en liksom lite sån här liksom ögonöppnare där vi skickade ut en anonymiserad enkät till organisationen och egentligen frågade kring hur man upplevde jämställdhet. Och det var ju inte alls toppenbra när jag kom.
Nej.
Så ganska på en gång så insåg vi att vi måste bygga kompetens i ledningsgruppen, vilket vi gjorde faktiskt tillsammans med en extern konsult som oftast tycker jag kan bli bättre. Därför att då skärper folk till sig. Det kostar lite pengar och det är oftast bra professionellt och det funkar. Men vi utbildade också alla chefer. Och vi hade också föreläsningar för all personal. Vi såg ju förstås till då att vi hade rutiner och allting på plats. Vilket man i och för sig hade, men kanske inte så tydligt när det gällde eventuellt. Att om man råkade ut för saker och ting där man uppfattade att man var utsatt på grund av kön eller någonting annat, så var det viktigt liksom att ha allting fanns på plats med själva strukturen runt.
Så du satte det här på kartan då ganska tidigt med jämställdhet, att det var en viktig fråga.
Ja.
Mer än vad man hade då belyst tidigare.
Jag tror man hade ju börjat liksom skrapa på den. Och jag har en fantastiskt duktig HR-chef som driver de här frågorna och utmanar på ett väldigt bra sätt också. Men jag tror att det där och då var det väldigt viktigt. Plus att vi då satte mål i ledningsgruppen. Att vi tillsammans då skulle liksom driva för att vi skulle få en 60-40-fördelning på våra chefspositioner. När jag började så hade vi 18% kvinnor. Idag är vi uppe på 35% kvinnor, så vi har ju fortsatt inte nått målet. Men däremot då så mäter vi mäter ju hela organisationen. Vi mäter hur vi tar in, hur de vi anställer och de som slutar, för att liksom ha koll på att det inte är liksom en överdel män som kommer in och en överdel kvinnor som slutar. Men vi har också konstaterat att vi behöver också ligga väldigt nära de som finns i de säljnära positionerna, för det är därifrån som vi rekryterar. Så där behöver det också vara väldigt jämställt. Och jag tror ju att det kan finnas då, du var ute och debatterade lite grann på sociala medier här kring hur vi rekryterar och hur få kvinnliga vd:ar vi har på höga nivåer, vad det beror på. Och då är oftast män, kastar ju oftast in då meritokratin som ett vinnande kort, att man alltid ska rekrytera den bästa. Och det, där kan jag också tycka ibland att vi måste våga i finansbranschen som fortsatt är väldigt mansdominerad då kanske ge uppdrag externt för att leta efter kvinnorna. Därför att männen finns. Och jag tycker att vi ska ha en slutkandidat i en man och en kvinna. Men männen finns internt.
Så det här är liksom en nyckel du säger nu här. Nu måste vi stanna upp lite här.
Absolut.
För det här är ju liksom, hur ska vi driva jämställdhetsarbetet inom finanssektorn? Mm. Det finns ju flera sektorer som befinner sig där. Men här har vi ju en liksom kärnfråga.
Det är en kärnfråga. Och jag tror ju också generellt att vi behöver professionalisera rekryteringsprocessen, alltså generellt rekryteringsprocessen mycket mer. Och så säger man att det finns i de stora bankerna. Men jag tror att det måste vara mycket tydligare målbild utifrån. Liksom, man kan säga att det ska alltid finnas en man och en kvinna. Men återigen så tillåter vi fortsatt rekrytering ur egna nätverk och det tror inte jag någon vinner på överhuvudtaget, utan försöka professionalisera igen den här situationen. Och jag har ju historiskt då kunde jag bli ganska upprörd när jag drev mycket jämställdhetsfrågor ur ett könsperspektiv. Och så var det oftast män då som kastade in, ja men Elisabeth, du måste ju tänka på mångfald i ett bredare perspektiv.
Ja.
Och jag kände mig så sjukt irriterad då.
Där brukar vi också få.
Och då, för att utifrån den delen, men så träffade jag faktiskt på en person, extremt fantastiskt CV. Och sen så beskrev han sin karriär på en stor fin bank. Och så kände jag så här, gud, alltså, det hade lika gärna kunnat varit jag. Men som kvinna. Men han med en annan etnisk bakgrund hade upplevt exakt samma sak. Och då kände jag så, herregud, det räcker inte. Nej. Det räcker inte att driva jämställdhetsfrågorna bara ur ett könsperspektiv framöver. Utan vi måste våga och orka, och framförallt så som Sverige ser ut just nu, driva det även liksom ur ett bredare perspektiv. Och det tänker jag har jag också jobbat mycket med på DNB, där vi har liksom tagit in, när du utbildar från flera olika perspektiv, det kan ju vara ålder, det kan vara kön, det kan vara sexuell läggning, det kan vara olika former av diagnoser, alltså neurodiagnoser, så helt plötsligt så ger du alla nya perspektiv att se saker och ting på. Vilket också som jag märker att man öppnar upp organisationen ytterligare. Och det är ju inte så att det är en one-off-grej, utan det här måste du driva regelbundet och hålla i. Så att nu, historiskt så drev jag ju väldigt mycket av diversity inclusion-jobbet i ledningsgruppen. Men nu har jag kunnat landa ner det här till medarbetarna som brinner för de här frågorna. För att nu kommer det nya idéer och nya förslag.
Ja, för nu har du satt det på kartan och att det talat om att det här är en viktig fråga för oss. För det är det här som jag tror är en utav dem. För man, det räcker liksom inte med att säga att det här är ett projekt som HR-avdelningen ska driva. Nej. Utan man, det måste, och det räcker inte med att säga det heller. Men det måste liksom vara integrerat
det
själv.
Måste vara integrerat.
Och det är ju det man märker på dig att det är. Mm. Och du har ju också... Du är ute och liksom talar på scener om det här. Ja. Då fattar man, det här är ju inte bara något hon snackar om.
Nej.
Du menar det här.
Ja, jag menar det. Och jag menar inte det bara för att det ska vara rättvist. Utan Nej. Jag har ju, kan ju konstatera att det faktiskt både driver vår affär framåt på ett helt nytt sätt. Alltså vi blir smartare. Tittar jag liksom hur DNB har utvecklat sig på de här två parametrarna över de åren jag har varit där. Så är det en enorm kraft i organisationen. Så för mig blir det affärskritiskt. Mm. För det skapar ju också möjlighet till en trygghet i organisationen när man blir en väldigt inkluderande organisation. Att också våga komma med nya idéer, nya förslag, att man vågar lyfta saker och ting på ett sätt som man kanske historiskt inte har gjort i en trög gammal bank. Men det är ju en väldigt... jag vet inte, långsam organisation generellt. Så det sätter liksom en inkluderande kultur, skulle jag säga, på organisationen generellt. Och det är många som säger, som kommer till oss, att åh, vad trevligt. Det är så otroligt trevligt att komma till er. Så det
märks i kulturen.
Det känns, ja, det märks, absolut. Ja.
Ja, häftigt alltså. Men du har ju varit ute och också pratat om att du tror på att vi skulle behöva göra kvotering.
Jag tror att vi skulle behöva göra kvotering. Mm. Och det,
kan du utveckla det lite?
Ja, så absolut. För att jag inser att, liksom att jag tillhör ju den minoriteten i den här frågan. Och där väldigt många då kvinnor också anser att de vill absolut inte bli rekryterade på annat än sin kompetens.
Nej, det är väldigt vanligt.
Ja, och man vill bli inkvoterad, inte inrekryterad på grund, man vill inte bli inkvoterad som kvinna. Och jag brukar ha sagt det någon gång att jag skulle bli stolt om jag blev inkvoterad. Därför att för mig handlar inte inkvotering om att man bortser från kompetens. Utan kompetensen är ju minst lika viktig. Men om vi inte anstränger oss eller har ett krav på oss så slutar vi... ta fram, tror jag, liksom de bästa kandidaterna. För de finns där ute. Alltså tittar vi idag på hur det ser ut utifrån, alltså tittar vi på alltså ekonomlinjen eller på högskolor, universitet, juristlinjen, liksom, det är ju företrädesvis kvinnor idag som går ut med de bästa betygen. Mm. Så kompetensen finns där. Så vad vi gör idag, det är ju på något vis att vi rekryterar bara från 50% av underlaget, vilket för mig inte handlar om meritokrati överhuvudtaget, utan snarare något helt annat. Så vi tappar ju både liksom mångfald ur ett könsperspektiv, men definitivt också mångfald ur ett liksom etniskt kulturellt perspektiv. Där jag vet inte hur många jag har haft kontakt med, framförallt väldigt duktiga studenter från många universitet som säger att liksom, har man fel efternamn, fel hudfärg, så är det lika bra att söka sig till London på en gång, för där får man jobb hos de bästa investmentbankerna, för det här är oftast toppstudenter. Men att komma till en svensk bank är nästan helt hopplöst. Så där återigen så ser vi ju till att vi inte har professionaliserat rekrytering. Ett exempel på det vi rekryterar ju interns varje år från universiteten till framförallt investmentbanken, men också en del inom våran aktie-equity-verksamhet. Och vi har ju alltså 70-80% sökande är unga män, och sen en liten andel kvinnor. Det är ungefär som det ser ut inom de här områdena idag. Och det vi gör då, det är att vi hade över 1000 sökande sist till våra interntjänster, och alla är kvalificerade. Alla är kvalificerade. Mm. Men vad vi gör då, av de 1000 så kanske vi över ett år tar in 30. Mm. Men då ser vi ju till att det underlaget som vi väljer ifrån, då har vi 50-50. Så det är ju hela tiden sådana här saker som du behöver hitta struktur och processer.
Precis,
för
att du ska jobba få strukturerat med det. Ja. Och det gäller ju definitivt toppositionerna i näringslivet också, som jag nu är ute och debatterar kring. För att det är ju där på något sätt vi ser hur... Vi har inte nått dit. Alltså det man pratar väldigt mycket, men vi har ju så här många kvinnor respektive män i organisationer, ledande befattningar. Mm. Det kan liksom, där har vi ju tagit såklart ny mark hela tiden på jämställdhetsfaktorerna. Absolut. Men på toppen så är det fortfarande det här dilemmat, och där behöver vi jobba med andra medel också.
Mm. Mm.
Selling a little? Or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Jag tänkte att jag ska ta tillbaka dig lite till ledarskapsfrågorna. Mm. För jag får ju nämligen en fråga via min samarbetspartner varje gång som de vill skicka med till min gäst. Och den handlar om hållbart ledarskap. Och det är ju liksom ett begrepp som vi pratar ganska mycket om, men egentligen betyder kanske olika saker. Mm. Så att de vill veta, vad betyder det för dig?
För mig betyder ett hållbart ledarskap att man är sann med sig själv och sina egna värderingar i det sättet man leder på. Och att man också har en förståelse för att man kan inte vara en person på jobbet och en annan person hemma. Och händer saker och ting på hemmaplan så kan man omöjligt vara den liksom, bästa ledaren på jobbet. Utan man är en människa, man är en person. Så det har jag liksom haft som medskick till mina chefer. Att det är otroligt viktigt att man ser hela personen, att man liksom lär känna personen som man sitter framför, vilket gör att mina första samtal med mina chefer brukar oftast handla bara så mycket de vill berätta om privata frågor. Mm. För att jag måste förstå deras liksom, sociala situation. Finns det några utmaningar i deras liksom, privata sfär? Det går inte idag, liksom, tycker jag, att man liksom, skär bort den biten och tror att man liksom, kliver in på ett kontor och är den bästa jag, eller mitt bästa jag. Utan jag, det här hänger ihop. Och jag måste förstå, finns det liksom, varannan vecka föräldrar? Behöver man prioritera olika? Sånt där är superviktigt.
Så man behöver vara transparent.
Ja, man behöver vara otroligt transparent. Och man måste våga ställa frågor som chef.
Är du det också?
Jag tror att jag är mellanåt alldeles för transparent.
Ja, men är det så att du upplever att det kan gå... Alltså...
Nej, men jag har blivit... Jag säger så här att jag... det är väl också någonting som jag har lärt mig att... Jag brukar ju säga det ibland, att du behöver inse att du är ganska oviktig som person och chef, brukar jag säga, när man är ledare. Utan det viktigaste är att du liksom fokuserar på de människorna som du har runt omkring dig. Och jag hade ibland en förmåga, du vet, när någon kommer till dig med ett problem. Ja, men du, det där problemet, det har jag haft. Och så börjar jag berätta om mitt problem, hur jag löste det, istället för då att fokusera på personen och personens problem. Så någonstans så har jag liksom, jag svarar på frågor. Men jag är nog inte lika, tror jag, spontan och öppen idag med mig själv. Och det är för att jag inte känner att det behövs. Utan jag tror att alla vet att undrar mig över någonting så svarar jag.
Mm.
Men jag pratar nog inte lika mycket.
Du behöver inte.
Nej.
De vet vem du är ändå.
De vet vem jag är. Och fokus behöver inte ligga på mig. Som chef så har man så ett enormt fokus på sig ändå.
Mm.
Och du sitter alltid, brukar jag säga, som hög chef så har du en enorm maktposition.
Mm.
Så att det är lite grann som Bamse. När man är stor och stark så måste man vara snäll.
Mm.
Och det är också en sån där sak som jag brukar tänka på, att när jag chefer ibland reagerar, gud, jag vet inte vad som hände. Ja, men snälla, alltså, att du sitter på en sån maktposition. Tänk på det.
Mm.
Alltså, om du slår näven i bordet, så då liksom dallrar ju hela kontoret. Alltså, så man behöver inte göra det.
Så stora.
Nej, utan snarare tvärtom. Mm. Så att, för den makten du har i en vd-roll för en stor organisation, den är enormt betydelsefull, och det måste man vara rädd om. Och istället tycker jag liksom driva verksamheten på ett sätt som är hållbart då.
Mm.
Och se till att man verkligen ser sina medarbetare. Och det, just det här vad man lägger sin tid på. Ja, men det är inte så att jag inte får några mejl. Jag får ganska mycket mejl.
Mm.
Och ibland tänker jag så här, jag brukar lägga in sån här fokustid i min kalender. Men så tänker jag så här, nej, jag tar ett varv på golvet istället. Och
du går ett varv
i organisationen. Mm. Eller går ner och tar en kaffe. Går kaffe. Och man träffar ju alltid någon som berättar någonting. Och sen kan jag säga, men gud vad roligt. Grattis, bra jobbat.
Så får du också energi.
Och så får jag energi tillbaka i och med att det är så jag får energi. Så att, och sen kan jag då ta mina mejl senare på kvällen. Eller när jag känner att jag liksom har det utrymmet. Och historiskt så var jag så här superstressad när jag inte liksom hann svara på mina mejl. Men nu känner jag så att det får ta några dagar innan jag svarar. För att jag prioriterar andra saker istället.
Men du verkar ju också ha ett väldigt rikt liv utanför jobbet.
Ja.
Jag har bara liksom hört talas om några hundar och lite hästar.
Ja. Jo, men det är... Nej, men jag... Precis, absolut. Jag är ju... Alltså, historiskt sett förstås då har jag alltid haft ett stort djur och naturintresse. Så att jag har två hästar tillsammans med min dotter, som vi har då utbildat. Vi har en tvååring och en fyraåring som har varit fantastiskt roligt, och förstås få göra saker och ting tillsammans med henne, med min dotter och hennes stora intresse. Sen har vi också då gemensamt intresset i hundar och djur.
Hur många hundar är det nu då?
Ja, just nu så har jag två hundar hemma. Sen har jag ju då, jag och min dotter, vi samkör nog hennes franska bulldog också. Och så har jag har en tik ute hos en kompis också. Men hon kommer inte komma hem igen, men jag äger henne fortfarande. Så det är väl 3,5 då hund. som jag äger. Ja. Men det är ju jakthundar. Och det som jag tycker är väldigt spännande, det är ju då jakt över en stående fågelhund. Så det är också någonting som jag sysslar med. Från
vad är det för ras?
Ras, det här är lite udda ras då för att vara, man säger stående fågel, men det är en weimaraner, eller weimaraner. Mm. Men jag har verkligen uteslutande då fokuserat på valthundar som är otroligt duktiga jakthundar. Mm. Så att jag tror att över åren har fört fram 5 stycken jaktchampions. Så det har ju varit jättekul.
Vad synd att inte jag hade min lilla Doris hemma.
Ja, precis.
Då hade hon kunnat få lära sig lite ut av dig.
Ja, precis. Ja. Sen är det ju alltid spännande med hundar. Så jakten har ju varit en del av min...
Doris är ju då ingen jakthund.
Nej, Doris är ingen jakthund.
Hon är en ren sällskapshund.
Ja, nej, så att det, och jag tror att det är när man är med djur och när man är ute i naturen, kanske inte när man är ute i naturen, men när man är ute i naturen med djur, ska jag säga, så är det väldigt svårt att tänka på andra saker. För att det märker, jag märker mina hundar om jag går ut och rastar dem, i och med att de hela tiden är på span efter att göra saker och ting och leta efter vilt, så måste jag vara närvarande. Mm. Där med dem och hela tiden ha koll på att de inte ska gå in på vissa ställen, därför jag vet att det kan stå rådjur där. Så att jag måste hela tiden vara med dem. Eller stoppa dem om det går upp något vilt eller liknande. Så att det ger mig en enorm liksom, alltså, återhämtning. Och det är ju samma sak med hästar. Hästar tänker ju mycket bilder, säger de. Så att gå och tänka på tråkiga saker, brukar hästarna liksom börja med annat bus. Liksom. Så, att, ja, så, man, så det är också man väldigt, måste vara, man måste vara närvarande och här och nu. Ja. Vilket det ger mig väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Och sen blir det också så att jag gillar att... liksom träna. Jag märker ju det, ju äldre man blir så behöver man behöver liksom både liksom styrketräning, långa promenader, lite återhämtning och yoga har varit liksom viktigt för mig. Och sen går det i perioder lite grann beroende på hur mycket jag har på jobbet. Och just den här årstiden är det ju isigt och dant och jakten är slut just nu. Så nu blir det ju liksom mer liksom fokus kanske på mina egna personliga grejer som jag brukar hålla på med. Mm. Versus liksom hundarna. Men hundarna finns ju där, så de ska ju ha sina promenader varje dag förstås.
Ja, vad härligt. Ja. Jag ser fram emot att kanske stöta på dig i Trosan
med
hundarna.
Ja.
Ja. Mm. Men vad härligt att få ha dig här som gäst, Elisabeth.
Stort tack.
Tack för att du har varit med.
Ja,
tack.
Tack.
Stort tack för att du har lyssnat på mig och min gäst Elisabeth Beskow. I Karriärpodden och i alla våra övriga verksamheter, Women for Leaders, EQ Executive Search och Signe, jobbar vi ständigt med att leda förändringen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Så tack för att du är med oss i lurarna så här in på det 10:e verksamhetsåret med podden. Jag vill också passa på att tipsa dig om att vi söker fler mentorer till Signe, vår mentorsmatchningsplattform. Vi söker dig som vill vara med och ge tillbaka, oavsett om du är en erfaren mentor eller är nyfiken på att bli det. Så vill du vara en del av Signes community? Här finns chansen till paid forward på riktigt. Så klicka dig in på app.signe.co om du tycker att det här låter som något för dig. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.